Det har varit en del mödor här som har gjort att vi kommer sent igång. Det är inte bara det att ett flyg kom ganska sent så att det blev lite förskjutning i programmet från början. Utan också en del av den teknik som vi hade räknat med skulle hjälpa oss att skicka iväg det här ut i världen har inte lytt oss så som vi hade önskat. Och det blev lite annorlunda ikväll. Vi ska se hur det blir tills imorgon. Det här som ett preludium, och nu ska jag gå över till min inledning och vill göra det med orden från Galaterbrevet. Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus, som offrade sig för våra synder för att rädda oss ur den nuvarande onda tidsåldern efter vår Guds och Faders vilja. Behåll oss, Herre, vid ditt ord. Försvara själv din svaga jord mot dem som vill ifrån hans tron nedstörta Jesus Krist, din son. Låt se din makt, o Jesus kär, som alla herrars herre är, och hjälp i nåd din kristenhet att prisa dig i evighet. Vår hjälpare, Guds ande god, giv oss gemenskap, kraft och mod. I dödens timme hos oss bliv, och för oss till ett evigt liv. Vi återfår hälsa välkommen till Vasa. Det var 6 år sedan vi hade vår första konferens i den här serien i Vasa. Och nu har det varit gått ett varv runt Sverige, Norge, Danmark och så är vi tillbaka här. Och den första konferensen för 6 år sedan var präglad av entusiasm över det nya kontaktskapande nätverket som vi fick etablera. Och det är också en stor glädje att återse många av er som var med då och också nya som inte var med den gången. Min bävan kommer sig av vetskapen av att djävulen är skicklig, att spinna in oss i sitt garn och leda oss på avvägar, att skapa kötsliga motsättningar, att förstora upp motsättningar så att de verkar omöjliga att överbrygga. Han vill slå oss med pessimism och trötthet så att vi börjar fråga, vad tjänar det här till? Ett av de farligaste sätten som djävulen använder är att få oss att tro på vår egen kraft. När jag inledde konferensen för 6 år sedan citerade jag från uppenbarelseboken Brevet till Philadelphia om hur Jesus lovprisar Philadelphia-församlingen för att dess kraft är ringa, men den har tagit vara på Guds ord. Där ingår de här orden, din kraft är ringa, som någonting positivt. Det är en stor tillgång att själv vara svag, men att få kraften av Herren. Det är farligt om man börjar jubla över sig själv, eller jubla över någon människa, över en organisation, hur bra det går för den. Då är det ytterst farligt. Nu vill påminna om det här som jag då sa för 6 år sedan, så vill jag just påminna om att det är Guds välsignelse som ger frukten, inte vår ansträngning. Vi har ingen egen förmåga att nå fram till det som är konferensens yttersta syfte, att hjälpa enskilda vilsekomna att hitta ett hem i Guds kyrka på jorden. Och att verka för ett närmande mellan församlingar och kyrkor som vill bygga på Bibeln som Guds ofelbara och auktoritativa ord och på den lutherska bekännelsen. Vi som redan har glädjen att dela gemenskapen i etablerade församlingar ska inte glömma att vi har varit lika frågande och sökande efter en väg framåt som många av er som har kommit hit nu. Ingen av oss hittar vägen på egen hand. Utan Guds uppsökande kärlek går vi alla vilse. Och där behöver vi Guds ord som vår ledstjärna. Det är därför som ett huvudtema under den här konferensen är skriften. Skriftens klarhet, skriften i förhållande till traditionen. I andra hand behöver vi också vänners råd, tillrättavisning och förmaning. Vi ska akta oss för att tänka att vi är oss själva nog och att de andra må sköta sig själva. Vårt ansvar för medmänniskornas eviga väl eller ve kan vi inte förneka. Den här konferensen är ett utmärkt sätt att lyssna till andra, att pröva det som sägs och samtala kring det. Och sen gå hem för att dela de erfarenheter vi har mött i vår egen krets och behålla det som är gott. Att fortsätta med den tjänst som vi är satta i för Kristi kyrkas uppbyggnad. Jag har av planeringskommittén fått i uppdrag att uppdatera den kyrkogeografiska översikten som jag presenterade inför konferensen för 6 år sedan. Och den ska vi ta fram här. Den har förändrats en del. Och jag funderar på om jag skulle försöka mig på att gå igenom olika detaljer. Hur den har förändrats. Nu har jag ändå gått in för att göra en annan byggnad. Den här byggde på det att koordinatsystemets vågrätt axel var tänkt som hur mycket man samarbetar med folkkyrkor, hur öppen man är mot vänsterkanten och hur strikt i fråga om kyrkogemenskap man är mot högerkanten. Det har jag nog bevarat. Men den lodrätt axeln, det är att i det här fallet gå från lågkyrklighet där nere till högkyrklighet där uppe. Där har jag i viss mån ändra på det här. När man tänker på hur vi skulle förändra det här diagrammet så kunde man ju också tänka sig att man skulle ta fram glädjeämnen, tala om hur man har etablerat nya nätverk, hur församlingar och kyrkor har funnit gemenskap. Men det finns ju tyvärr också tragiska saker. Det finns också splittring som har skett sen senast, både av läroskäl och av andra orsaker som inte är lätta att hitta. Nu hade jag tänkt mig att jag skulle dra fram små bitar i taget av den här, men det hör till de här tekniska bekymren vi hade att vi fick ändra systemet, och nu tar vi hela nästa bild på en gång, vilken dock är ganska svår att tyda för er som sitter där nere. Men några saker ska jag berätta om här som förklarar det här systemet. Koordinatsystemets vågrätt axel, det är ungefär detsamma som förr. Det är från öppenhet till strikta gränser. Sen har vi den lodrätta axeln som nu beskriver beredskapen att vara med i nätverksbyggande. Och det är det som kan vara intressant med tanke på framtiden. De som finns lågt nere har inte åtminstone hittills visat någon egentlig entusiasm eller intresse att vara med i den här sortens nätverk som Nelk utgör. Kanske andra, men åtminstone inte här. Jag har 4 sektorer här, A, B, C, D. Och jag tänkte säga några ord om var, även om jag ska försöka göra det någorlunda kort. A-området, det beskriver rörelser som samarbetar med folkkyrkorna. Jag har inte tagit med allt, jag har tagit med några av de förkortningar som fanns förra gången. Och för många av er är det här kryptiska förkortningar som inte säger någonting. Jag tänker inte ta tid att förklara varje enskild bit här. Det får vi så småningom studera skriftligt. Och det får ni fundera på. Men det finns en del väckelserörelserna till exempel. Många inomkyrkliga väckelserörelser. Både här i Finland, i Danmark och troligen också Norge. Jag har satt IMF där som är inremissionsförbundet. Förlåt? Färgerna, jo det kan jag berätta om. Just det, tack ska du ha. Färgerna beskriver på det sättet att den gröna, det finns där nere släff, slöj, säckl, de här inomkyrkliga rörelserna, som är grönblåaktiga. Sen är de norska är violetta, och sen är de danska mera röda, och de svenska är blå, mörkblå. Jag har försökt lite följa färgernas huvudtoner som ni förstår, utom Finland som inte är grön, men jag kan inte direkt gå och konkurrera med Sverige där. Det är alltså i huvudsak såna här inomkyrkliga rörelser som ännu vill samarbeta med folkkyrkorna. Område B är fortfarande också så där samarbetsvilliga, eller åtminstone försöker vara med inom folkkyrkorna. Men där börjar det lite mera bli ett problem. MPR, missionsprovinsen naturligtvis, som ingår i en stor, har ett rätt så stort nätverk. Här i Finland är det närmast Finska Lutherstiftelsen, som jag har förkortat SLS. Och den är ansluten till missionsprovinsen, men har inte visat samma intresse av nätverksbygge i den här sammanhanget. Och så har vi där också några kyrkor och församlingar i Norge, bland annat Delk som Jan Bygstad representerar, och också Konrad Fjell, och några andra som är med i evangelisk-luthersk kyrkenätverk. Där finns missionsprovinsen och där finns evangelisk-lutherska kyrkan i Norge, den heter visst så, en ganska ny bildning, och några församlingar i Nordnorge. Det får vi kanske höra mer om senare ikväll. Område C, där blir det flera ringar. De här ringarna så hade jag tänkt spara lite, men de kom nu med här från början. Det är då dels prickade linjer av typ mission, det som är kring missionsprovinsen, som är det här evangelisk-luthersk kyrkenätverk. Men dels är det heldragna linjer som då är direkta etablerade gemenskaper. Ett visst problem finns där med att definiera det här, och det är det att jag har med också Missouri-synoden, Lutheran Church Missouri-synod, som där uppe, eftersom den har starka influenser dels till missionsprovinsen och dels också till en av de kyrkor som finns med där på C-området. C-området är mera då etablerade kyrkor, församlingar som inte har samröre med folkkyrkorna. Frågan om hur långt till höger och till vänster man är hör närmast ihop med nattvardsbordet, hur pass slutet eller öppet det är. Några av de här är något öppnare, kanske inte så mycket principiellt, men kanske i praktiken. Där finns då med en kyrkogemenskap mellan ELBK i Sverige och Norge och ELFK i Danmark, evangelisk-lutherska frikirke. Och där finns också med en äldre gemenskap mellan lutherska församlingen i Stockholms respektive Umeåområdet och ELBK. Där finns med Elsin-ringen som då är prickad, nätverket närmast, ingen kyrkogemenskap. Och där finns också vår lilla församling här, Sankt Johannes evangelisk-lutherska församling, med. Men då kommer vi också samtidigt neråt mot de mera etablerade bekännelsekyrkorna, om vi bortser då från den danska och ELBK som finns här högre upp. Nämligen LBK som inte har varit särskilt aktivt med i det här, SLT som är den finska lutherska bekännelsekyrkan som vi har representanter med här för, och där vi nu också, Sankt Johannes, är i gemenskap. Man kan se här att det finns några i det området som är då mera ointresserade av att vara med här. Det finns en liten församling som vi också nämnde senast som heter Luthersk Korsets församling. Vi har STLK som egentligen skulle ha kunnat ha gemenskap med ELBK, ELFK, därför att man länge var med i ett nordiskt nätverk, nordisk frikonferens. Men det här stöp på grund av det som jag lite antydde här tidigare, nämligen Missouri-synoden främst och de kyrkor som hör ihop med den. Därför att danska frikyrkan som finns där liksom i en kärning har inte lösgjort sig därifrån, vilket den finska frikyrkan STLK inte har kunnat acceptera, och därmed bröt förbindelserna till den för några år sedan. Och det här är ju också då ett problem där högre upp i ELBK och LFS-sammanhangerna. Det här är då en mycket snabb översikt, och det här finns punkter, det finns till och med ett frågetecken där, och det finns ställen där det sannolikt måste modifieras. Och vi får ikväll senare veta betydligt mer om det här genom att få höra en utblick från varje enskilt land. Och då blir det kanske också orsak att revidera det här. Och jag har också noterat några pågående lärosamtal med lite sträcklinjer här och var, som vi hoppas ska bli flera. Sen till slut, hur komma vidare? Utifrån det här schemat vill jag försöka göra några personliga reflektioner om våra kommande möjligheter inom NELK-arbetet. Det finns två objekt som man kan skönja i NELKs målsättning. Det första är att genom ett förnyat studium av Guds ord och den lutherska bekännelsen stöda enskilda personer som tvingats börja söka efter alternativ till sina gamla församlingar och som känner en ständigt ökande oro för vart utvecklingen är på väg i folkkyrkorna. Det andra objektet det är att genom att få representanter för de här olika kyrkosamfunden, församlingarna och organisationerna, sådana som önskar hålla fast vid Bibeln och bekännelsen, att komma samman för att lyssna till varandra, för att lära känna varandra och därmed kunna stärka den andliga enheten. Hur har vi lyckats? När det gäller enskilda personer är jag bekymrad för dem som fråntas den oro som vi behöver drabbas av för att inte ledas med strömmen och dras med i villfarelsen. Det är många som nöjer sig med att leva som andliga nomader och inte förstår vikten att etablera församlingar med hela sakramentsförvaltningen som Gud vill ge åt oss kristna och bygga ett hem för kommande generationer. Det är ju verkligen så att NELKs syfte motarbetas av dem som vill förkunna frid där ingen frid finns eller får finnas. Tyvärr förhindras många att ansluta sig till goda alternativ av uppfattningen att de bekännelsetrogna kyrkorna bara strider sinsemellan. Här får vi verkligen rannsaka oss. Jag vill därför ge lite mer tid åt den andra punkten här, enhetssökandet. Vi måste acceptera att det finns olika sätt att se på problematiken och vara beredda att lyssna på andra synsätt och pröva dem i ordets ljus. Vi måste först klargöra var vi står och varför vi är där för att sen finna sätt att komma vidare. Att hitta gemensamma nämnare för grupp B uppe till vänster, det verkar vara helt inom räckhåll. Att fortsätta ett NELK-samarbete inom den gruppen tror jag inte borde medföra stora svårigheter. Däremot finns ett betydande hinder mellan B och C, och det är kyrkosynen. I B präglas kyrkosynen av pietistisk tradition. Eftersom det temat kommer upp här om en stund så ska vi vara på alerten när det gäller att fundera på den här frågan. Vi kan reflektera över det här om det finns realistiska möjligheter att jobba med båda grupperna B och C innan oenigheterna inom grupp C är klarlagda eller överbryggade. Det finns särskilt två frågor som där inom den gruppen har försvårat lärosamtalen sedan långa tider tillbaka. Och det är frågan om tidpunktslära i nattvardens realpresens och hur det konkreta ämbetet i kyrkan utformas. Här borde vi fördomsfritt fråga oss vad som verkligen är bindande att tro och vad vi måste ta avstånd från enligt skriften och bekännelsen. Vi borde fråga vad som eventuellt djupast sett grundar sig på traditioner och enskilda lärares åsikter. Min övertygelse är att vi ännu inte har sökt alla medel att nå samsyn och att det borde vara möjligt att finna läroenhet. Vi borde ta exempel från dem som arbetade med Concordieformeln på 1500-talet, där det fanns motsättningar av verkligt stora mått de lyckades komma till Concordia, till en enhet som vi har burit frukten av i de lutherska kyrkorna. Är vi beredda att också sätta ner samarbete på att verkligen finna gemenskap? I denna tid med så mycket läroupplösning har vi skäl att glädja oss åt den omsorg om den sanna, rena läran som visas i våra kyrkor och församlingar. Att man inte bara struntar i dem. Eftersom våra länder blir allt mer sekulariserade och trycket ökar mot oss som vill bekänna den bibliska läran och också stå för en biblisk praxis, så ökar också förväntningarna på oss att söka och nå verklig endräkt. Slutligen en principiell fråga. Fri konferens. Vi har definierat den här konferensen på det sättet. Om vi vill komma vidare med möten där åtminstone se och förhoppningsvis också det finns med som aktiva deltagare, så är det nödvändigt att konferenserna genomförs som fria konferenser. Och det betyder att det genomförs så att man inte praktiserar verksamhetsformer som förutsätter enhet i läran. Då man har konstaterat läroenhet ska man också utöva full kyrkogemenskap. Det är Guds vilja att vi delar gemenskapen i arbetet för utbredandet av evangelium med alla som delar vår tro. Allt annat är schismatiskt. För mig personligen har den här frågan varit svår att greppa. Det har ni också märkt om ni har följt de olika skedena av programplaneringen och informationen. Jag beklagar den här vimsigheten som jag helt tar på min nacke. Frågan har gällt om och hur vi ska genomföra ett andaktsliv med bön och sång. Något som har funnits med under tidigare konferenser i olika former. Efter olika versioner har vi stannat för att inte ha gemensamma andakter. Och jag vill försöka förklara varför utan att kunna använda tillräckligt med tid. Det första jag vill säga är att det här inte utesluter bön och andakt. Vi ber självfallet alla för att Gud ska välsigna vår konferens. Vi gör det tyst, var och en hos oss i ständig bön. Och varje talare ber om att kunna förmedla ett rätt Guds ord och att den helige ande ska öppna ordet i våra hjärtan. När man samlas till en öppen konferens finns det vanligen många olika lärouppfattningar representerade. Bön, sång och gudstjänst, särskilt gemensam nattvard, utgår från samma tro och bekännelse till den korsfäste uppståndne frälsaren. Så länge vi inte har funnit att vi har samma tro, väntar vi respektfullt med att ge uttryck för vår tro tillsammans och längtar efter att få kunna göra det fullt ut en dag. Under tiden vill vi fördomsfritt lyssna till varandra, lära känna varandra bättre och samtala för att komma fram till denna enhet som vi längtar efter. Ett vanligt missförstånd är att man med en sån syn ger uttryck för att vägra erkänna kristna i andra samfund än i det egna. Så är inte alls fallet. Med vilken rätt skulle jag döma er, kära vänner, som jag delar så mycket gott med under många år, som falska kristna? När jag tänker på det som har varit och de erfarenheter vi har tillsammans av att arbeta för evangeliet. Allt för ofta händer det att personliga svagheter som en arrogant attityd, brister i ödmjukhet, skapar onödiga hinder. Det får vi lov att erkänna och bekänna som synd. Samtidigt som vi anropar Gud om nåden att vara ödmjuka och visa tillbörlig kärlek. Rent konkret har vi nu gjort programmet så att det ordnas en kvällsandakt i morgonkväll av Sankt Johannes evangelisk-lutherska församling och gudstjänst på söndag. Det hålls i Biblion, som är på promenadavstånds avstånd. Den som vill kan då ta en kvällspromenad i morgonkväll. Vi hoppas att det är bra väder. Det är föreningen Logos verksamhetslokal. Alla är hjärtligt välkomna att delta eller att lyssna. Det övriga är sen upp till varje föreläsare. Så får vi be Gud om att han välsignar vår konferens, föredragen och samtalen, både gemensamt och enskilt. och ger oss sin nåd så att vi kan göra hans vilja och inte underlåter någon ansträngning att söka en sann gemenskap på ordets och den evangelisk-lutherska bekännelsens grund. Det må vi göra för att alla de dyrbara själar som går omkring och irrar måtte hitta vägen hem till sin frälsare och att vi alla på den dagen när han kallar oss ska få samlas för att sjunga den fulltoniga lovsången som ljuder i en evig salighet. Därtill hjälpe oss Gud, i Jesu namn. Amen.